Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Makten är snedfördelad och det här pratas alldeles för lite om. Jag tycker att det finns ett maktmissbruk i Sverige. Värdena på vårat barn, de bara dalar. Och vi ser på skärmen att alla de här värdena, de sjunker. Och han ändrar färg, han blir blå och han blir grön. Och gul, jag vet inte vilken ordning. Och till slut så var liksom det sista värdet nästan nere på noll. Den här mainstreamvägen, då får man faktiskt hitta ett annat. Och där tror jag vi har gjort någonting som kanske inte min man gör. Det är nog det här att, aha, nej men det gick inte på det sättet. Hur gör vi då? Vad finns det för alternativ? Och så våga tänka faktiskt lite wild and crazy.
Efter intervjun med Sanna Arnfjorden Wadström så tänkte jag, skulle hon komma i läge att bli statsminister så skulle hon definitivt få min röst i alla fall. Sanna har flera tuffa resor bakom sig. Hon förlorade familjeföretaget som hon var vd för och hon var nära att förlora sina barn. Men Sanna förlorade aldrig tron på människor och hon tappade aldrig sin energi. I sitt jobb som vd för SINF, arbetsgivarorganisationen för tjänsteföretag och industri, värnar Sanna om småföretagens rättigheter. Privat har hon och hennes familj sett till att ukrainska flyktingar både fått tak över huvudet och jobb på rekordtid. Vi pratar också om vad skogen betyder, hur kul det är att köra grävmaskin och att göra det som är rätt trots att man får knivar i ryggen. Sanna A. Wadström, välkommen till podden Spännande möten.
Tack.
Hur mår du?
Jo, men det är bra. Ja. Det känns väldigt bra.
Ja, varför känns det väldigt bra?
Det är roligt att vara i Göteborg. Jag jobbar ju mycket i Stockholm och jag reser väldigt mycket. Men jag är ju liksom sprungen ifrån de här trakterna. Så att det är kul att vara på västsidan.
Mm. För du åkte här från Vårgårda och hit idag?
Ja, absolut. Mm. Jag bor ju i Vårgårda.
Du bor i Vårgårda. Mm. Hur är det i Vårgårda?
Nej, men jag bor på landet ute på en gård och det är härligt. Där är nära till skogen och lugnt. Och jag har ju ett väldigt pulsigt jobb med mycket intryck och träffar jättemycket människor som jag tycker väldigt mycket om. Men det är också härligt med de här kontrasterna att jag landar i skogen emellanåt. Det är härligt.
En gård. Berätta, vad finns det på den gården?
Nej, men det är en gammal gård från 1800-talet som vi renoverade på 90-talet. Köpte ett gammalt skruttigt hus. Det såg ut som en kohage runt huset och idag ser det lite annorlunda ut. Jag gillar att köra grävmaskin.
Så du gillar att köra grävmaskin? Ja. Oh, berätta!
Nej, men då har det varit lite olika projekt. Min man är i byggbranschen också så det har hänt mycket på den här gården. Ett tag så poppade det upp små hus runt om. När man var och reste så kom man hem och så var det ett nytt litet hus. Och jag kunde ha sådana grävprojekt på semestern. Att man, ja men nu ska vi göra en fruktträdgård eller nu ska vi göra en ny köksträdgård. En period så satt jag massa rhododendronbuskar. Så jag satt 130 rhododendronbuskar.
130?
Ja.
Men då har ni en grävmaskin som ni äger då?
Ja, ja. Och den varierar i storlek lite. Just nu är den lite för stor för trädgården. Men den är bra i skogen.
Men vad menar du att den varierar i storlek?
Nej, men han byter lite. Så att nu är den lite för stor för att rensa ogräs med.
Men berätta känslan att köra med grävmaskin. För jag är oerhört imponerad av människor som kör grävmaskin. Man ser ute på byggena. Man är så, man undrar, hur kan det vara så exakta? Och så står det en gubbe där bredvid med en spade. Och hur kommer det att han aldrig får den där grävskopan i huvudet? För då ska han ju dö.
Ja, nej, men jag är ju inte specialist på att köra grävmaskin. Det är ju mer fritidsintresse. Som inte är så väldigt påtagligt idag. För jag jobbar ju ganska mycket. Men, nej, men det är väl lite som en arm. Grävmaskinen är lite som en arm.
Som en arm?
Förlängd arm liksom. Men det är väldigt roligt. För man får ju så mycket kraft. Man kan göra så mycket snabbt. Så att det händer ju väldigt mycket. Och det blir fint.
Ja, härligt.
Det är liksom semesterns bästa vän. Det är en grävmaskin.
Så när du har semester så är det... så, inte 17 åker du till Mallorca. Jag sätter sig i grävmaskinen och kör.
Det är ganska kul alltså.
Ja, jag kan tänka mig det. Det ser väldigt roligt ut. Så att, det får vi väl ta och göra någon gång. Vad kommer det sig att du bor i Vårgårda? Har du alltid bott där?
Nej, jag är uppväxt i Floda utanför Göteborg. I ett villaområde med min mamma och min pappa och ett syskon. Så att jag har ju haft verkligen en koppling till Göteborg och plugga här och sådär. Men sen träffade jag min man och han var därifrån och vi hittade det här huset mitt ute i skogen. Folk undrar nog vad vi skulle dit och göra. Det var ju väldigt nedgånget. Men idag så ser det ganska bra ut och jag tycker mycket om skogen. Mm. Jag trivs i skogen och jag tycker väldigt mycket om kontraster. Så att det här att vara över hela landet, träffa väldigt fina företag, hålla föredrag, bidra och hjälpa de här liksom företagen där ute och så komma hem till min lilla glänta, det är ganska skönt. Mm.
Ja, vi hade ju lite uppsnack här och skogen, den har vi gemensamt.
Mm, ja, härligt.
Härligt. Du sa dina föräldrar, vad sysslar de med?
Nej, men min pappa var ju företagare och han var också min idol egentligen när jag växte upp. Jag var väldigt nära min pappa och han var väldigt innovativ, duktig på teknik och han drev ju ett företag, vårt familjeföretag och var väldigt långt fram tekniskt duktig och ganska, han provade nya vägar och så att det blev ju min förebild liksom.
Men redan som när du var väldigt liten då, eller?
Ja, alltså jag bestämde ju med... Ja, jag var ju med honom mycket på jobbet när jag var barn. Så jag lekte ju liksom där. Och sen när jag var 16 år så bestämde jag mig faktiskt för att jag vill bli vd i en verksamhet och utveckla den. Men det var inte kopplat till min pappas företag. Så att jag hade ju liksom... var inte alls kopplad till det, men jag ville verkligen leda en verksamhet. Och jag var ju ganska olik min pappa. Han var ju så teknisk och jag är en människoorienterad person som kanske egentligen gillar att bygga relationer och bidra till människor och hjälpa folk och sådär. Så att jag hade en helt annan profil. Och det gjorde ju också att... det senare blev lite utmaningar i när jag hamnade i familjeföretaget. Men i väldigt många år, egentligen blev det så att jag ville bli vd. Och han frågade mig när jag pluggade så där, men om jag visste någon med den här profilen. Och så hamnade jag i familjeföretaget. Så det var inte alls meningen. Men när jag väl hamnade där så blev det väldigt bra för att... han hade väldigt mycket att lära mig och som hans dotter så fick jag också inblick i väldigt mycket som man kanske normalt inte får inblick i när det gäller företagandet. Så att det blev ju en väldigt bra kurs och jag hade ganska många olika roller i vårat företag och lärde mig väldigt mycket. Så att det var väldigt kul att göra det tillsammans.
Ja, jag blir lite... imponerad att du som 16-åring liksom sa jag ska bli vd. Det är ganska Det är ju ganska efter så många 16-åringar, om jag bara går till mig själv, var det liksom vadå, noll koll kokosboll på såna här grejer. Det var ju ut och man skulle röja och rejsa och göra massa andra saker. Så att det känns ju som att du hade tänkt till rätt länge. Fattade du vad innebär att vara vd?
Men det gjorde jag nog, eftersom jag har ju sett ledarskapet på nära håll sedan jag var barn. Jag har ju också varit nära utvecklingen som barn. Och jag tyckte om det här att ständigt utveckla och få med mig människor i en förändring. Och det är fortfarande det som driver mig. Det är ju det jag tycker är så himla kul. Och idag så är det ju en sån enorm omställning. Det händer ju så mycket runt om oss. Tekniken förändras otroligt snabbt. Man kan ju se på AI nu, den förändras ju på ett par veckor liksom. Och så jag tänker också, det är ju egentligen fantastiskt att få vara en del av den här tiden och den här förändringen som vi är i nu. Och få bidra i den, också vara med och utveckla i den. Det är ju en jättegrej.
Vi ska komma in på det, för du är ju vd för någonting som heter SINF. Det ska vi komma in på strax. Men med det sagt då, som ju är en arbetsgivarorganisation för mindre bolag. Med det sagt så funderar jag lite på det här med att vara född in i ett företag. Nu hade du farsan som idol, så det lät ju precis som att det där. Och så var du, skulle du bli vd när du var 16. Så det var inga konstigheter där. Men om du ser det på ett mer ett högre eller allmänt perspektiv. Hur är det att liksom födas in i ett familjeföretag? Vad är uppsidor? Vad är nedsidor i det?
Alltså det finns väldigt många uppsidor. Man får ju, det blir ju i ett familjeföretag, så blir det ju som, det blir ju som ett sånt engagemang i företaget och man hjälps åt. Och jag vet ju när vi fick ofta frågan hur vi kunde funka så bra tillsammans när vi jobbade ihop. Det var ju väldigt kul och lärorikt. Det blir ju sån här mega utbildning, för man får så otroligt mycket inblick. Och så blir det ett stort engagemang. Något annat som är väldigt bra med familj, för jag jobbar ju mycket med familjeföretag nu, det är ju också att det blir så långsiktigt. Så att familjeföretagen är ofta väldigt långsiktiga. Man tänker ju inte bara nästa år eller kvartalsrapport eller sådär, utan man tänker många år framåt och så. Och det där är ju viktigt. Det är viktigt för samhället man finns i. Det är viktigt för medarbetarna. Det är viktigt för alla kundleverantörer. Så att det blir ju ett väldigt ansvarsfullt sätt att driva företag. Så att det är en viktig sak. Jag tänker också att det är en viktig sak för våra samhällen ute i landet. Att vi har de här liksom företagen som vill finnas på de här små orterna och som värnar om det här lokala. Det är så vi får en levande landsbygd i hela landet. Så att, och där är familjeföretagen viktiga i det, just för att man har långsiktigheten.
Vad jag var ute efter här, det var ju inte det samhällsperspektivet, utan jag är ute efter individperspektivet.
Mm.
Alltså, att födas in i ett familjeföretag, för där gick det bra, men vad finns det för utmaningar med det? För finns det inte också lite det här att ja, men nu ska den sonen eller dottern ta över företaget och lite såna här, de perspektiven. Får man göra sin grej? Får man gå utanför och säga jag kanske inte alls kollar på med det här?
Nej, det är riktigt. Nej, men för oss blev det också utmaningar senare, och det är ofta utmaningar i samband med att man skiftar vd eller att man skiftar mellan generationerna, och så blev det för oss också. Hos oss funkar det egentligen väldigt bra många år, men sen så blev det väl så att jag är ju en person som gillar att utveckla, och det behöver ju vara lite tempo också för att det ska liksom vara kul. Och det är klart att min väntan på nästa steg blev väldigt lång. Jag väntade 19 år på att bli vd. Eller vänta gjorde jag inte, jag hade ju massa roller och sådär. Men det blev så småningom en väntan. Och jag hittade på allt möjligt. Många av de här grävprojekten jag gjorde, det var liksom för att jag fick boxa in min energi i en låda och lugna ner mig. Och då blev det ju liksom en enorm urladdning varje dag jag kom hem från jobbet. För jag hade så mycket energi och jag hade ju kapacitet, men jag fick bromsa mig i det. Det var ju ganska utmanande. Det gjorde också att vi fick två barn istället för ett barn och sådär. Så att det var en lång väntan. Och till slut var det nog så till och med att medarbetarna kom in och sa till pappa att är det inte dags snart? Och vi hamnade hos revisorn och revisorn sa nog till pappa där att jo, men du kanske ska låta henne prova. Och då fick jag prova. Och sen var det fullt blås. Och jag drev bolaget. Och de här första åren som vd var ju väldigt roliga. För jag gjorde, det var väldigt mycket utveckling. Vi gjorde nya kalibreringslabb. Vi gjorde väldigt mycket digitaliseringsförändringar. Och vi anställde nya medarbetare. Så det var fullt blås i verksamheten. Jättekul. Och sen fick man lite utmärkelser och sådär. Men sen så småningom när jag varit vd ett antal år och så småningom så började det knaka i familjen.
Och så skulle det göras ett skifte?
Mm.
Vad innebär att göra ett skifte? Bara så att alla hänger med.
Ja, men det är ju att den äldre generationen kliver av och den yngre generationen kliver in. Och det man generellt som är väldigt viktigt är att inte två generationer driver ett företag parallellt. För det funkar inte. Mm. Utan man måste ha en ledare för en verksamhet. Och det där är ett vanligt misstag att det blir väldigt luddigt emellan. Men det är viktigt med tydliga brott. Men i vårt fall så jag drev ju det själv. Sen kom mitt andra syskon in i bilden. Och då kommer det här med att man har lite olika drivkrafter, vilket också är väldigt vanligt. Och det hade vi. Jag var ju extremt framåtlutad och utvecklingsinriktad. Och det fanns andra viljor.
Och sen, vad var det för vilja? Vad ville de?
Nej, men det kan ju vara allt möjligt. Det är ofta så att det finns olika intressen i och det kan ju vara att någon vill utveckla och någon vill kanske resa mycket och ha andra intressen när det gäller pengar eller man kanske har fritidsintressen eller det kan också vara att man vill åt olika håll, att man vill utveckla åt olika håll. Så att det här kan se väldigt olika ut och vi hade också lite olika inriktningar men det slutade i alla fall med att vi kämpade i väldigt många år med det här och till slut så tänkte jag, nej det här går inte längre, jag löser inte. Så med stor sorg så lämnade jag mitt familjeföretag. Och det var ju så att jag hade liksom lagt mitt liv och jobbat då 27 år i verksamheten. Och det var ju mitt liv liksom, så att det var jättetufft att lämna och en enorm saknad. Ja, det var tufft.
Jag tänker ta tag i det här du sa att du är enormt framåtlutad. Mm. Det ser man ju här i studion också. Men jag har ju drivit reklambyrået tillsammans med min fru.
Mm.
Och jag kan väl säga att jag är väl gas och framåt lutat nu liksom så. Men jag har också haft nytta av att det är någon som liksom ifrågasätter vad är det du håller på med. Men hallå, de pengarna finns inte just nu. Eller du vet, så här, alltså det är någon som håller tillbaka. För där kan man väl se att det finns en, alltså hade det varit någon som hade, vad ska jag säga, varit lite mer bakåtlutad, hade det kunnat funka?
Alltså det är bra med den här, precis du säger, en gas och en broms. Och det är väl lite, om man tittar på bolagsformer, så är just det här att ha en vd med en profil, ha en styrelseordförande med en annan profil och att man liksom en är gas och en är bromsen. Det är ju ett väldigt bra upplägg och det är ju precis det du säger. Och så var det lite med min pappa. Han var väl bromsen och jag var gasen. Och det funkade också bra, så det är ju bra. Men vad som är viktigt i ett företag, det är att det är tydligt i familjen, när det är ett familjeföretag, vad är vi på väg? Och då behöver man ju skriva ett ägardirektiv att det här är vad vi är på väg. För då, även om det kan finnas fyra syskon liksom, eller ja, det kan vara ännu fler intressenter. Och då är det ju viktigt att man skriver liksom, ja men den här riktningen har vi. För om det då finns olika intressen, då vet man att det är ändå denna vägen vi ska gå. Och det hade vi inte. Det är väldigt få av de här mindre företagen som har ägardirektiv. Men det är viktigt när man är flera ägare. För att annars blir det problematiskt. Så i ett familjeföretag med flera syskon ska man ha ett ägardirektiv. Då blir det tydligt.
Men vad var det som gjorde att du till slut tog det här sorgliga beslutet som du beskriver det som?
Det blev för mycket slitningar i familjen. Och livet måste ju fortsätta. Och jag har ju så mycket vilja i mig och den finns ju kvar. Alltså det finns ju så mycket jag vill göra och utveckla och jag har ju så mycket liksom. Och när jag kände att jag fick packa ner min energi i en låda liksom när jag gick till jobbet, då blev det ju inte bra. Och jag gjorde det under en period och jag försökte också anpassa mig. För jag fick ju en del utmärkelser, jag vet jag fick något stipendium, fick sitta i någon styrelse och sådär. Och jag upplevde att jag fick liksom förminska mig och anpassa mig till någon jag inte var.
Lät det inte som att det fanns samma som var avundsjuka på det?
Ja, det vet jag inte. Jag lägger inga värderingar i det utan jag bara, det blir ju nästan till slut att jag fick välja min frihet. Och efter jättemycket, jag vet jag åkte upp till Stockholm och så träffade jag en för detta handbollstränare för damlandslaget och hade liksom ett samtal med honom för att få vägledning och då fick jag då, du behöver nog lämna. Och då gjorde jag det.
Hur kunde en handbollstränare komma med det rådet?
Ja, nej, men det här är ju en ledarskapsinriktad person och för mig var det viktigt att få lite andra vyer. Jag behövde lite andra perspektiv. Överhuvudtaget tror jag i mitt liv så har jag nog ofta tagit liksom in information från olika håll för att ta rätt beslut. Och jag är ofta nyfiken på olika typer av människor. Och det kan vara alla möjliga människor som ger en olika och nya perspektiv. Så det här att samla data ifrån olika människor är viktigt. Och det gjorde jag då också. Och efter lång tid och väldigt många kloka människor runt mig så tog jag det beslutet. Men det var svårt.
Vad hade hänt om du inte hade tagit det beslutet, tror du?
Då hade jag blivit en bit tillbaka dragen person, tror jag, som ja, nej, men man blir ju livlös liksom om man inte gör det som känns rätt. Det är viktigt att man får liksom lite utrymme för att göra det som är rätt.
För det kan man ju föra över även till andra förhållanden, mänskliga, alltså i förhållanden i hemma eller med vänner eller så att man behöver ta de besluten. Det finns säkert många andra som sitter i situationer och känner sig vinklippta kanske i andra sammanhang.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Och det kan vara svårt och det kan ta tid och det kan vara, men det är bra att ha bolla med andra, få olika infallsvinklar och också fundera mycket, men vad är viktigt för mig? Något som jag ofta gör så där när man liksom står i, jag brukar summera vad jag är regelbundet och då brukar jag summera vad jag längtar efter, vad jag liksom tycker om, vad jag saknar och sådär. Och det där med vad man längtar efter är ju väldigt viktigt. För ser man länge att man längtar efter något specifikt, då behöver man ju ändra på det. Och ofta när man summerar så kan man säga enkla saker. Men jag längtar efter att gå i skogen med. Det är ju liksom busenkelt, det är ju bara gå. Så att det är ju mycket man kan ändra på. Men man behöver ju ha tid för att göra de där små boksluten för att styra livet rätt.
För det krävs ju en viss är en ganska stor portion självinsikt och självkännedom för att komma fram till de här tankarna.
Ja, jag tänker att, eller jag vet inte. Ja, det kanske det gör. Jag tänker att...
Men man måste ju gå lite utanför sig själv och titta på sig själv och så säga, är det här, är jag den här personen som ska vara kvar här på det här stället eller vara kvar i den här relationen eller vad det är för någonting?
Ja, det är ju viktigt att tänka efter. Och också, för där tänker jag ser till exempel väldigt lite på tv. Och det är för att när jag ser på tv, om man tänker hur känns det när jag ser på tv? Nej, men det är ju ganska mycket olustigt, det är ju ganska mycket tråkigheter och sådär. Så att jag undviker tv. Däremot så lyssnar jag mycket på radio och poddar och jag kan lyssna på specifika, jag ser mycket på nyheterna till exempel och vissa program. Men jag undviker det här slötittandet för jag tycker inte att det påverkar mig på ett bra sätt. Utan då väljer jag konkreta saker som jag tycker har rätt liksom input. Och det tänker jag i livet överhuvudtaget. Det gäller ju också sociala medier. Det kan ju vara väldigt slentrianmässigt. Och folk, man går i samma riktning och sådär. Men att verkligen tänka igenom överhuvudtaget. Vad är viktigt och vad är rätt för mig? Och så välja bort saker.
När du väl hade tagit det här beslutet. Du sa ju fortfarande det var väldigt sorgligt. Men när du hade tagit det beslutet ändå. Var... kändes det ändå ganska bra när jag kommit fram till det här? Eller kändes det liksom att det här beslutet ville jag egentligen inte ta och så låg det liksom kvar?
Jag ville inte ta det beslutet egentligen. Jag tyckte jättemycket om min familj och jag tyckte ju om företaget. Det liksom var ju mitt liv. Men jag var tvungen att ta det. Så att det var smärtsamt och det tog lång tid för mig att liksom resa mig upp. Och då blev det också väldigt viktigt för mig. För vi gjorde ju så många fel. Och det var ju liksom, det var en familj som tyckte jättemycket om varann. Vi var väldigt okunniga i det här. Och det skadade våra relationer så mycket då. Så för mig blir det faktiskt en enorm drivkraft att det här är fel, det är för stor okunskap, vi måste göra en förändring så att fler, alltså jag önskar ingen att man drabbas av det här. Så det blir en jättestor drivkraft, så jag började föreläsa om det här och jag började driva den här frågan och så småningom så blev jag också tillfrågad om jag ville ta ledarskapet till SINF. Och sen har vi också drivit projekt med medel från Tillväxtverket och EU för att hjälpa företag i Sverige att göra sina skiften. Och det, för mig känns det väldigt bra att det var jättetufft, jättejobbigt och svårt, men det har också genererat någonting bra för andra. Och för mig är det en stor sak.
Hur ser relationen ut till dig och familjen idag?
Den brukar jag få. Nej, men den är bra. Vi sågs i helgen. Det var födelsedagskalas och vi såg. Så att den är ju bra idag, men det var tufft. Och det tog tid och relationen blev annorlunda. Och jag tror också den blev annorlunda mycket för att jag har ju gjort en väldig resa i det här. Jag har ju gått ifrån att vara den lilla tösen som egentligen kände mig väldigt övergiven och ensam till att liksom leda en förändring. Och jag känner mig väldigt kraftfull i det. Så att det är en enorm förflyttning. Så den ligger ju kanske hos mig i första hand. Men ja, nej, men vi såg sig helgen.
Där du är idag som vi strax ska komma in på. Kan du nästan säga som att nu har du gått den här tiden och det var nog ganska bra det som hände, för då hade inte jag varit den jag är idag och haft det jobbet jag har idag och suttit i den här poddstudion.
Nej, men precis. Egentligen så är det väl så att jag har ju varit med om många ganska tuffa saker i mitt liv och varje motgång man får gör ju att man stiger upp på trappen. Liksom. Man tar ett kliv till, man kommer längre, man blir visare, man får mer perspektiv. Så det är ofta de här stora svårigheterna som det blir ju viktiga statement i livet. Att oj, det här, nu har jag lärt mig det här också. Och det innebär att jag liksom ändrar riktning eller så. Så att jag hade ju inte velat ha den här förändringen ogjord. Den känns också väldigt viktig. För vi har väldigt många, 40% av Sveriges företag är ägare i pensionsåldern. Så att det är väldigt många företag som behöver byta ledare. Och det här är svårt. Det är svårt att lämna och det är en svår rotation. Så att det är viktigt. För det är också viktigt att vi tänker alla de här fina företagen, man har byggt upp dem i hela sitt liv med sin själ. Och vi ser också att vissa företag som inte förvaltas eller förs vidare kan ju då läggas ner eller gå i konkurs eller så. Och det är ju så sorgligt, för det är ju liksom ett livsverk som går i graven. Så att försöka rädda och få de här in i nya liksom struktur är ju otroligt viktigt och det känns ju viktigt och som jag också kan bidra till. Och för mig är det en jättestor sak.
Det finns ju en saying som säger att första generationen bygger upp, den andra förvaltar och den tredje river ner. Finns det någon sanning i det där?
Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, men det handlar att driva företag handlar om driv, vilja att skapa något och att utveckla i lag. Och en företagare har en enorm drivkraft för sitt projekt. Och det är ju så härligt att se den här drivkraften. Och finns den, det spelar ju ingen roll vilken generation man har. Har man drivet och bubblet i kroppen så blir det bra.
Ja, och det har ju du. Och nu ska du få pitcha in SINF. Vad är SINF och vad är grejen med SINF?
Men jag kan nästan börja i mitt eget företagande igen. För när jag var företagande så när man är ledare så är man ju ensam. Man behöver ju ta beslut. Man har ju ofta ingen och liksom, man är ju sista man liksom. Och det kan vara svåra beslut men också roliga beslut. Men det är väldigt ensamt. Och ibland sitter man i förhandlingar med stora bolag eller det kan vara allt möjligt som händer. Det kan vara medarbetare och förändringar och sådär. Och då är det väldigt skönt att ha någon att bolla med. Någon som kan lite mer, som är specialist på det området. Och då vände jag mig till SINF. Mm. Så för mig var det väldigt skönt. Och sen så var jag väl en ganska besvärlig medlem i SINF. För att jag tyckte väldigt mycket om den här organisationen. Så jag bland annat var jag jätteirriterad av att allt hände i Stockholm. Så att jag blev inbjuden till massa grejer. Och så sa jag, ja trevligt men lite långt att åka. Jag var ju utanför Göteborg. Och till slut så frågade de om jag ville vara med i styrelsen för SINF. På den vägen blev det.
Men vad är SINF för någonting? Om du skulle beskriva SINF.
SINF är en arbetsgivarorganisation som hjälper de små och medelstora företagen till framgång. Och då gäller det ju att det kan vara jurister, man kanske behöver hjälp med bolagsjuridiken i ett avtal, man kanske har medarbetare, man kanske behöver utarbeta eller utöka medarbetarstyrkan eller göra om lönesättningen eller så. Alla de här svåra frågorna för en företagare, då kan man vända sig dit och så får man hjälp av någon som är specialiserad på det. Och det kan också gälla ägarskiften eller generationsskiften.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju uppvuxen som i en familj som har ett bolag som du beskrivit då, och du är entreprenörer. Man kan säga att man är entreprenör. Men hur är det att komma in i en sån här organisation som entreprenör? För jag har pratat med några andra som tycker liksom, men det var inte min grej, för jag fick inte vara entreprenör här. Hur mycket entreprenör får du vara i?
Vet du, det var ju så att när jag kom in i SINF så blev jag ju tillfrågad för att det behövdes göras en enorm förflyttning. SINF var ju då ganska pressat ekonomiskt och man behövde göra en enorm rokad. Och då blev jag tillfrågad. Så att jag kom ju som en outsider in i den här organisationsvärlden som en företagardotter ifrån västsidan, från landet in i Stockholm City. Det var ju liksom en enorm chock för mig och alla andra, höll jag på att säga. Det var ju, jag var ju verkligen en outsider. Och den här organisationen, för mig som kom från mätteknikbranschen, där det är mycket puls och det är ny teknik och man är hela tiden i rörelse och sådär. Och så kom jag in i organisationsvärlden. Och jag kommer ihåg, när jag satt i styrelsen så såg man inte så, men när man väl kom in i verksamheten så fick jag en chock. Det var så gammaldags. Och ganska stela strukturer. Så det var en chock. Men jag hade ju mitt uppdrag. Och jag hade en väldigt bra sak. Jag hade en styrelse som trodde på mig. Men jag var första kvinnan på den här positionen någonsin. Och det var under 80 år. Så jag blev enormt frågasatt när jag kom in där. Så den här bonjäntan. Ja, så det var jättesvårt. Jag fick så mycket knivar i ryggen från alla möjliga håll. Och jag kan säga, hade jag inte haft den här styrelsen med mig som backade upp mig, och varje gång jag blev liksom ansatt hårt så kunde jag backa tillbaka till de här olika personerna i styrelsen, få hjälp, stöttning, och så kunde jag ta klivet framåt. Men det var så många gånger som jag kände själv, nej. Jag klarar inte detta, eller jag är för dålig eller sådär. Jag räcker inte till. Men de stod alltid bakom mig och sa, men det fixar du. Och så hjälpte de mig och vi gjorde det tillsammans. Och jag upplevde egentligen att vi hade en enorm utmaning att göra den här förflyttningen. Men vi gjorde det och vi blev nästan som ett ångvält tillsammans. Alltså det blev sån enorm kraft i oss ihop. Just för att de backade upp mig så bra. Och jag kan säga, som tjej så är man ju ofta ganska hårt ansatt. Och i mitt yrkesliv, jag har ju jobbat i teknikbranschen hela mitt liv, så har jag ju alltid, eller väldigt många år, varit ensam kvinna. Och man blev ju ofta väldigt, väldigt utmanad. Så man lärde ju sig att ska jag upp på liksom synas, hålla kurs eller vad det än gäller, så måste jag alltid vara väldigt väl påläst. Och jag vet, jag satt i något utvecklingssammanhang i min gamla roll då, i familjeföretaget. Då jobbade vi med asfalt och hur man kunde minska skallskador och sådär. Och jag såg ju för mätteknikområdet. Och då var vi 12 personer, tror jag, vi var i den här gruppen. Det var 10 män och vi var 2 kvinnor. Och Då skulle alla presentera sig. Och vi två kvinnor, vi hade ju med oss riktiga presentationer, förberett och allting. Och alla männen bara ställde sig upp och prata. Och det tror jag, det säger någonting om förväntningarna och hur man har behövt jobba för att slå igenom. För annars kommer man inte fram. Och när jag var i SINF så hade jag ju förmånen med den här liksom styrelsen och vi blev så starka. Men hade jag inte haft den, hade jag inte klarat det. Och just nu har vi ju väldigt få kvinnor på topppositioner i Sverige. Och jag tror det här är en nyckelfaktor. För som kvinna är man ganska ofta lite självkritisk. Och det kan man ju vara som man också. Men det är ganska vanligt att kvinnor är liksom ganska självkritiska. Och då behöver man någon som lite backar upp. När man kände att nej, nu räcker jag inte till. Och det hade jag turen att ha. Och det blev väldigt bra. Vi gick ifrån ett resultat på -12% till +30% på 2 år.
Ja, det var ju helt otroligt.
Ja.
Vad var nyckelfaktorn i det?
Ja, men det var den här starka gruppen. Och det vi gjorde, det var ju att vi skapade en ny värdegrund. Vad är viktigt i vårat, vad är viktigt för företagen och vad är viktigt för våran organisation? Det är viktigt att vi är lojala, vi ska ha ett enormt engagemang. Och sen är det ju det här som alltid gäller när man driver företag, att man måste ha ett helsikes driv. Och det blir liksom stommen i det vi gjorde. Och sen är det också viktigt i förändring. Ofta så när man gör förändringar i företag och så tänker man att man kan göra förändringar med ganska små insatser eller små justeringar. Och det är ett vanligt misstag. Man behöver våga ta fram den stora penseln.
Eller den stora kniven.
Ja.
Skära bort det.
Nej, men hos oss blev det ganska naturligt att det blev en helt ny värdegrund. Det blev mycket mer vi istället för jag. Och det tycker jag faktiskt också är något som landsbygden kan lära storstan. Det här att ta ansvar, hjälpa varann, den här lite mjukare. Och den lyfter vi ju in där i Stockholm City. Och vi blir som en ö med den här lite omtänksamma. Och det är jag väldigt stolt för.
Du har ju lyckats där, men har du några tips till kvinnor som befinner sig i den situationen som du just beskrev här? Hur ska man bära sig åt? Energi behöver man ju helt uppenbart.
Jag tror att det är viktigt att ta hjälp. Att när man är osäker också söka hjälp. Vi finns ju här massa människor som kan hjälpa till. Och också ta hjälp av andra. Jag har ju idag, jobbar jag ju mycket med mentorskap. Både mentorskap till den yngre generationen och också ledarskapsstöd. Att man hjälper de unga liksom att växa. Ju snabbare vi kan få dem till att växa och bli trygga i sina roller, ju snabbare kan ju liksom verksamheterna utvecklas. Så mentorskap är väldigt bra. Och då kan det också vara omvänt mentorskap, att man tar in personer som är under en i verksamheten som också lär en om man är ny i en verksamhet, för att man lär sig kultur och så i verksamheten. Och idag så får jag ganska, det är ganska många kvinnor som vänder sig till mig, så jag får regelbundet men tjejer som behöver stöd, även yngre företagare, barn som... Och jag är väldigt tacksam, väldigt glad för att jag får de förtroendena.
Men man ska vända den, gör den vändningen som du har gjort, då får man ta fram den stora penseln som du föredrar och kallar för. Men det gäller ju också att ha rätt personer då. Hur väljer du rätt person? Hur får du känsla för att den här personen ska med på den här resan och den här personen ska vi nog inte ha med på den här resan?
Och någonting som jag har lärt mig på arbetsgiverit, det är ju att alla människor är bra, alla människor har mycket att ge, men man ska vara på rätt plats. Och ibland är man inte på rätt plats och då behöver man också våga göra justeringar så att det blir rätt. Och det gäller åt båda hållen. Hos oss blev det en rotation så att hela våra medarbetargrupp är roterad. Och det var ju en del naturliga avslut och sådär. Men idag är vi en helt ny grupp och fördelen med det, när vi ska göra en sån stor förflyttning, alltså vi ska ju bli framåtlutade, möta framtidens företag, då handlar det ju om att liksom lyfta ut mycket tekniklösningar och spetskompetenser på olika sätt. Och vi lyfte in liksom olika kompetenser och byggde det här liksom maskineriet och kugghjulen, och man behöver ju smörja det på rätt sätt och liksom ledarskapet behöver vara på ett visst sätt för att liksom skapa den här viandan och det här drivet, engagemanget framåt. Så det blev en ganska stor apparat. Men det blev väldigt bra. Ja. Vi hade möte i förrgår i våran grupp. Och ja, jag kan bli stolt när vi, ja, när man sitter där vid bordet och alla tycker och tänker och kommer med idéer och liksom, det är sånt helsikes driv. Det tycker jag är häftigt, att en arbetsgivarorganisation som känns, du vet, lite mossigt kan bli så framåtlutad och vilja så mycket att, liksom, att det bubblar så. Ja, jag är jättestolt för det.
Ja, det ser jag på dig.
Ja, det är jättekul.
Men det, och det, du har ju nära till skratt, men det är också lite intressant att veta, för det här måste ju innebära en del tuffa samtal. Och allting är inte alltid tjo och kim. Hur var du för redskap för att hantera det?
Men det är ju jättemycket utmaningar i att vara företagare, och det kan ju vara väldigt svåra situationer, och även som ledare överlag, även i den här rollen såklart. Det jag lärt mig som är viktigt, som man kanske inte hade med sig förr, det är ju att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap. Ja, men det här är vårat ramverk. Här inom jobbar vi, och vi jobbar inte utanför. Och ser man då att någon faller ut lite, eller så är det bättre att prata om det. Du, jag såg, du gjorde det där. Hur tänkte du? Eller, ja, men du vet, du kan väl komma in här innanför ramen. Så att man är tydlig i det. Och speciellt om man har mycket unga medarbetare, så är det väldigt viktigt. För ungdomar behöver lite mer styrning än vad äldre behöver. Så tydligt och engagerat ledarskap. För det är också där att om man är, och ja, mycket omtanke är ju också viktigt. Att man ser människorna och inte bara pengar, utan att man också ser att det är vi tillsammans. Jag ser dig som person, jag bryr mig om dig som person.
Jag är nyfiken på en grej innan vi lämnar det som du ju brinner för här rent yrkesmässigt. Du har ju också jobbat ganska hårt och jobbar hårt för det här med betaltider. Mm. För det har jag ju som småföretagare upplevt själv, och det är ju väldigt många småföretagare som upplever det i mycket större utsträckning än vad jag gjorde när jag hade reklambyrå. Alltså man kan ligga ute med väldigt mycket pengar, och de här stora bolagen, ja, betalar de på 90 dagar så kan man ju skatta sig lycklig. Det kan både bli 90 och 120 dagar. Mm. Vad kan man göra åt det här? För det handlar om ett maktförhållande här. Mm. Så man storbolag utnyttjar småbolag som bank. Hur jobbar ni där?
Alltså jag kan bli otroligt upprörd faktiskt över det här. För vi har så många fina små företag i Sverige som har en väldig kapacitet. Och vi har väldigt få mellanstora företag. Och sen har vi storbolagen i Sverige som har väldigt mycket makt. Det ser vi ju inte minst från regeringen när det sker beslut. Man puttar till pengar när de har ont om pengar, eller man värnar de här stora bolagen väldigt mycket. Och man ser också de här stora företagen sitter ofta representerade i styrelser i olika maktsammanhang i Sverige. Och det gör att de små företagen har väldigt svårt att få igenom sin röst. Och precis det här du säger, nu är det en ny EU-förordning på gång där man vill göra betaltiderna lagstadgade 30 dagar. Men då finns det starka krafter som motarbetar det här. För det är klart att det gynnar ju storbolagen att få sina lån. Då. De små agerar ju bank till de här stora jättarna. Men det innebär ju att de små inte har något kapital. De når ju inte sina egna pengar. Man kan ju inte utveckla sin verksamhet utan kapitalet. Och många har svårt att få lån dessutom. Och vissa får låna för att driva sin verksamhet. För att de då ska bekosta storbolagens liksom egna investeringar. Det är anmärkningsvärt. Och det vi också ser det är att även större organisationer som representerar företagen. Ofta man tror att de representerar alla företag, men ofta så är det de här storbolagsinriktade besluten. Så att det här får väldigt mycket, makten är snedfördelad och det här pratas alldeles för lite om. Jag tycker att det finns ett maktmissbruk i Sverige. Och jag tycker att man pratar mycket om att de små ska få växa. Men sen gör man inte de här konkreta åtgärderna som är helt nödvändiga. Och det gör mig faktiskt arg. Jag sitter ju med i Föreningen för effektiva affärstransaktioner. Och vi jobbar med våra medlemmar genom att hjälpa dem i avtalsförhandlingar. Så sitter man i avtalsförhandling med ett stort bolag och man blir pressad, vilket man ofta blir. Då kan vi gå in som en utomstående part och behöver inte det enskilda företaget stå och ta den här pressade liksom förhandlingen, utan då kan vi bistå i det. Och det blir ju en annan tyngd när vi kommer utifrån.
Men biter man sig inte lite grann i svansen som storföretag? För att om de här små företagen som man faktiskt lever på som underleverantörer i mångt och mycket, om inte de kan utvecklas, om inte de kan göra dem till använda den nya tekniken, de nya tekniksprång, utan man måste bara jobba för att producera för att få ihop kassan och få ihop pengar till lönen. Inte det är ganska kontraproduktivt att försöka använda dem som bank dessutom?
Jo, det är jättemärkligt. Och man kan lägga in fler aspekter i det här. Jag tänker på det här hållbarhetsperspektivet. Storbolagen pratar ju och är ofta duktiga på sitt hållbarhetsarbete. De ligger ju långt fram i det. Men det här är ju en hållbarhetsfråga. Att man ger sina samarbetspartner möjlighet till tillväxt. För det är också så att man vill att de ska göra väldigt stora omställningar nu. Men det finns ju inte kapitalet. Så att du har helt rätt i det. Och för mig är det ju någon form av greenwashing. Man säger i storbolagen man är duktig på hållbarhet, men man lever inte upp till det.
Du sa för en stund sedan att de höll igen dig så du fick inte bli vd. Och familjeföretaget, det tog väldigt lång tid. Under tiden så nämnde du också att det blev två barn.
Mm.
Jag har fått till mig att det var inte så där helt straightforward som man kanske många gånger tror och tycker att barnafödande är. Kan du berätta lite om det?
Ja, det var så att mitt första barn planerade jag att jag skulle få mellan mars och maj. För det var väldigt bra planering för mitt jobb.
Okej.
Det var ingen
det
idé.
Jag förstår hur den planeringen såg ut där. Ja. Nu så. Du, så, 9 månader här nu, kom igen.
Men så det funkade inte. Det var egentligen så här att planen var att barnet skulle komma ut i slutet på mars. Så att det funkade ju, tanken var ju god. Men han kom ut 9 dagar innan millenniumskiftet. 13 veckor för tidigt.
Oj.
Och det här är ju några år sedan. Då var det ju en total chock. Och han är född på Östra här i Göteborg och det var en jättedramatik. Jag trodde jag skulle ha så här ont i 3 månader till och tänkte hur ska jag stå ut? För jag var ju nästan medvetslös och min man trodde jag skulle dö och jag trodde att mitt barn skulle dö. Och som tur var i den här förlossningssalen så var min mamma av en händelse på plats och hon stod och klappade mig på huvudet. Och hon var det enda som var lugnt i den här jättekaotiska salen. Men Jag trodde han skulle vara död, men han levde. Och sen började en jättelång resa för oss. Och jag har med båda mina barn nästan legat ett år på sjukhus. Så jag har jättemycket sjukhustid. Och med våran son, så jag vet, vi blev, du vet, innan millennieskiftet så var man väldigt rädd för det här med att apparaturen skulle stängas av eller påverkas. Och det här var ju på neonatalavdelningen jättemycket maskiner som höll igång liksom livet i de här barnen. Och vi blev förflyttade till Borås. Och jag vet en natt i Borås, jag tror att det var ungefär vid annandagen, så kom de inspringande. Vi sover på neonatalen till de här barnen i ett rum bredvid, jag och min man. Och så kom de inspringande och säger de att ni får nog komma, för det är allvarligt. Och så kommer vi in i den här salen och den är full med folk. Och det är så en läkare där, en barnläkare, men hon bara står och tittar. Och det är snöstorm ute, det har kommit jättemycket snö på natten och ingen kan göra något. Och värdena på vårat barn, de bara dalar. Och vi ser på skärmen att alla de här värdena, de sjunker. Och han ändrar färg, han blir blå och han blir grön och gul. Jag vet inte vilken ordning. Och till slut så var liksom det sista värdet nästan nere på noll. Det sista värdet som var högt, det var 14 och jag vet inte vilket det var. Men då kommer en prematurläkare in som har kört i ilfart genom snön mitt i natten och kan intubera honom så att han får respiratorvård och får liv i honom. Och vi hade ganska många sådana situationer i hans första levnadsveckor. Och sen började en jättelång resa för att man, alltså de här barnen, du vet, de ska ligga i mage. Och att komma ut är enormt mycket smärta och det är mycket nålstick och det är väldigt mycket påfrestningar på de här barnen. Och jag kommer ihåg att tänka, men hur ska det här någonsin kunna bli ett bra liv av det här? Så det var en fruktansvärt tuff tid och det var ju lite som min man och jag, vi pendlade liksom mellan, ja, när en var uppgiven och liksom höll på, det här går aldrig, då var den andra stark, så vi hade ju väldigt glädje av varann liksom i, och det har vi nog haft sedan dess att man har, men det var väldigt viktigt, det var fruktansvärt tufft. Och med min son så litade jag också väldigt mycket på vården och lät expertisen få göra sitt, även om jag ibland kände att det här är fel.
Varför var det fel?
Nej, men du vet, när man har ett barn så tycker man ju om sitt barn. Och vissa saker känner man ju bara att, men det här är rätt för mitt barn. Eller, och vården är ju väldigt medicinsk och det får inte heller kosta för mycket. Så att man har ju olika intressen. Och jag drev inte på min intuition riktigt där. Och
var det bra eller dåligt? Så här
det var dåligt. För vad som hände var att han fick en tuffare resa. Och han blev också, ja, han blev utsatt för onödiga påfrestningen, blir förflyttad och så helt i onödan. Våran dotter, när hon föddes då 6,5 år senare, också på Östra, då kom de ihåg oss.
Föddes hon också för tidigt?
Ja, precis lika tidigt. Och då låg jag inlagd på Östra för innan för att hålla en i min mage i några veckor. Och då vet jag, då fick jag också ofta frågan, men hur var det att verkligen bara ligga still så länge? Och det är klart, om man sitter och tittar på en klocka i 3 minuter så kan 3 minuter kännas jättelänge. Men om man ligger i en säng och man tänker att varje minut jag ligger här investerar jag ett nytt liv, då är det ganska lätt. Så att jag låg där ett antal veckor och sen kom hon ut lika tidigt ändå. Och den gången så gjorde jag på ett helt annat sätt. Med våran son då, jag fick magkatarr, jag liksom sprang till sjukhuset hela tiden. Jag kände att jag behövde vara där. Och med våran dotter så var jag givetvis på sjukhuset varje dag. Men jag var ute och tog en promenad. Jag såg liksom till och tog hand om mig på ett annat sätt. Och den resan blev helt annorlunda. Och där stod jag också på mig. Jag var mån om att hon skulle ligga på mitt bröst mycket. Och att jag hade en sån här sjal så jag bar henne väldigt mycket mot min kropp. Även på sjukhuset och sådär. Så jag gjorde på mitt sätt. Och det blev också väldigt bra. Så hon fick en helt annan start. Det jag vill säga med det är ju jätteviktigt. Det är att lita alltid på din magkänsla. Och på din intuition. Det är jätteviktigt. Och som mamma så har man. Och även pappa så har man så mycket. För man känner sitt barn.
Någonting jag tog fasta på där. Du sa att det finns olika intressen. Det medicinska intresset. Men det finns också ett ekonomiskt intresse. Vad tänker du kring det? Eftersom du nämner det.
Nej, men jag tror att som förälder eller närstående till någon som har det svårt eller är väldigt sjuk så är det ju viktigt att man driver den personens sak. Och det är en jätteapparat att driva någon som är svårt sjuk den personens sak. För det kan vara jättemycket man behöver liksom tänka på, mycket vård och så. Men den behöver liksom en representant för att det är så starka ekonomiska intressen som styr. Och de känner inte ditt barn. Vården roterar ju personal, medarbetare kommer nya. Och de är duktiga på det medicinska, men de känner inte ditt barn.
En utvikning här, jag brukar säga det. Jag har haft en del kontakt med vården, både själv och även genom andra. Och det är ju inte det här att man måste vara projektledare för sin egen kropp.
Ja, det stämmer ju jättebra.
Så att man på något sätt syr ihop dem. Det är precis som man sitter på vd på ett bolag nästan. Man syr ihop de olika kompetenserna och så får man försöka och hitta nya kompetenser som på något sätt kan hantera. Även om de har väldigt stor medicinsk kompetens. Men det är ju bara du själv som har överblicken.
Ja. Och den är ju viktig att man och det jag gjorde med mitt första barn var ju att jag litade på att de hade helheten. Men med mitt andra barn så tog kommandot över. Så här ser vi, det här är viktigt, så här gör vi inte. Och det var ju också så med vårt första barn, han var ju så medicinskt spännande för läkarkåren. För att han var ju det enda barnet då som hade klarat den här diafragmaparesen. De konsulterade i USA då.
Ursäkta, vad är det?
Nej, men han fick en förlamning, han blev opererad, fick en förlamning på diafragman som släppte så småningom. Men det var väldigt dramatiskt men det var en svår tid. Men att just det här att lita på det som är du. Och också sätta stopp och nej. För i och med att han blev väldigt intressant medicinskt så blev det också till slut, nej men nu räcker det. Vi ska vara en familj, vi ska leva vårat liv. Och så att vi liksom, att man också begränsar vården och att man värnar om patienten eller ens barn.
Hur har sonens uppväxt sett ut sen när ni väl fick lämna sjukhuset?
Nej, men vi har haft, när man får ett prematurfött barn så är det ju en lång resa. Och den kan ju se lite olika ut. Jag vet första sommaren, han är ju född innan jul. Och första sommaren när vi gick, det var i Jo på sommaren, jag gick med barnvagnen där. Då passerade några äldre damer och så säger de, men och så hade de massa synpunkter på att jag hade ute det här nyfödda barnet. Men han var ju inte så nyfödd. Och han behövde ju också få luft. Men det säger man ju inte. Men jag tänker också där människor dömer utifrån vad de tror. Men det är inte alltid som man tror. Och nej, men vi hade en lång resa där man kämpade för båda barnen. Och det var mycket sjukhus och sådär, men jag tror när man är i svårigheter så tar man ju en sak i taget. Det gäller ju egentligen alla svårigheter. Men nu ska vi igenom det här. Vi fokuserar på detta. Vi kämpar på. Vi stretar på här. Och så klarar man det. Och ibland så tar man nästa. Och det är ju precis så i företagandet också egentligen. Och går det inte på ett sätt, den här mainstream-vägen, då får man faktiskt hitta ett annat. Och där tror jag vi har gjort någonting som kanske inte gemene man gör. Det är nog det här att, aha, nej men det gick inte på det sättet. Hur gör vi då? Vad finns det för alternativ? Och så våga tänka faktiskt lite wild and crazy. Och så göra på vårt sätt. Och vi har ju haft fördelen att vi har bott på landsbygden ganska ensamt. Det var som våran son när han kom hem. Han var ju som en virvelvind. Väldigt aktiv. Han har ju fått så mycket intryck. Och fick vi rådet att minska ner intrycken. Väldigt småskaligt. Och vi hade fullt fokus på det. Och han ändrade sig. Och han blev som en filbunke. En väldigt lugn person. Och det var han än idag. Så att jag tror man kan åstadkomma väldigt mycket om man vågar liksom tro på sig själv. Vad tycker vi är rätt? Och så hålla den linjen trots att det blåser. Trots att man blir ifrågasatt. Trots att andra säger att det är fel. Håll din linje.
Man blir född 17 veckor sa du?
Mm, 13.
13 veckor för tidigt. Vad har det medfört sen i hans liv? Fick han med sig utmaningar därifrån?
Nej men vet du vad? Det är egentligen så att alltså den resan, jag fattar inte hur bra det har blivit. Och där är det väl, alltså små barn klarar mycket mer än vad vi tror. Och människor klarar mycket mer än vad vi tror. Alltså den resan han har gjort, den är så häftig. Och han får ofta höra att idag är han 24 år, han pluggar här i Göteborg på universitetet och han är otroligt historieintresserad och jätteduktig på det här och ger mig väldigt fina perspektiv när det gäller bakgrunden. Du vet, han har ju det historiska perspektivet när vi ser vad som händer runt om oss och sådär, så vi har bra diskussioner. Nej men det finns en, jag förstår inte hur det har blivit så bra. Och han är ett oerhört bra exempel på att man kan klara nästan vad som helst och få det bra. Men man måste vara beredd att gå andra vägar.
Oavsett om man nu är född 13 veckor för tidigt eller om man är, det sker en normal födsel och så vidare, så är det ju så att barnen växer upp och de ska gå i skolan och så vidare. Och de behöver sin föräldrarstöttning. Hur har ni stött era barn? För man hör idag, jag tänker på att ja, men en del läser liksom läxorna åt dem och förhör dem och nästan gör proven åt dem. Och en del liksom så här, ja, men får jag klara det här själv. Vad är eran filosofi där?
Nej, men jag tror det är viktigt. Alla människor behöver ju någon som tror på dem. Och jag tänker det är viktigare än själva läxan. För är det någon som tror på dig och finns där för dig och att du är kravlöst älskad, så är det en väldigt bra bas. Det var väl så någonting som Astrid Lindgren också sa. Och det där tror jag jättemycket på. Så att det viktiga är att du skapar en trygghet för dina barn. När det gäller läxor och så har vi gjort på lite olika sätt. Men våran son har ju fått en del. Vi har nog provat andra sätt. Ibland kan ju barnen bli sådär lite frustrerade för att ja, man kan bli låst av olika sätt eller så. Ja, men då kanske man går ut och tar en promenad och diskuterar läxan istället. Eller att man går ut och springer emellan. Eller, alltså att man hittar andra sätt. Det tror jag är väldigt bra. Att man inte låser sig vid den här traditionella pluggstilen.
Jag tänker också att det är viktigt att kunna skapa en självständighet så de faktiskt kan själva lösa de här problemen. Vi har varit inne på en massa olika problemlösningar och problem. Någonstans i EU-livet består ju fullt av problem och problemlösningar.
Mm.
Eller vad tänker du?
Jo, men då handlar det ju mycket om att vara en trygg individ och ha kraften att våga lösa saker på sitt sätt. Även om man blir ifrågasatt, även om man har motgången, för jag gissar det är det du tänker på, att man står solid i det. Och då gäller det också det här med tryggheten. Att våga stå solid. Det är ju, jag tänker ungdomar kan ju ofta sådär, man kan ju bli lite dissad av sina vänner och det händer ju allt möjligt. Runt den, eller man kan ju bli väldigt peppad också, men man blir ju ifrågasatt. Det gäller ju att våga stå kvar, hålla sitt fokus och streta på. Livet handlar ju väldigt mycket om att streta på. Ordet kämpa är ju viktigt. Det är ju något vi alla måste göra. Kämpar man, har ett mål, så kommer man ju ofta ut på andra sidan. Det gäller ju oss alla.
Ja, för du stod upp där när de andra körde knivar i dig.
Ja,
det är väl också en sak att du hade med dig det. Du måste ju någonstans ha fått med dig det hemifrån, så att du vågar ställa dig upp. Och, även om du hade stöttning från styrelsen, så hjälper ju inte det så himla mycket om du inte är själv. Du står ju ändå själv där.
Nej, men det handlar väl kanske någonstans om att skapa sig en grundtrygghet. Att stå kvar. Och där är ju viktigt att också tänka efter, ja, men vad är rätt för mig som person och vad är inte rätt för mig som person, och så också välja bort
alla de här grejerna som vi har pratat om här nu. Det har ju varit många utmaningar för dig. Hur har det format dig som person, skulle du vilja säga?
Jag tänker att det här med mina barn, det var väl den första stora utmaningen. Jag fick ju helt nya perspektiv. Och jag skulle inte vilja vara den jag var innan, faktiskt. Nej, men jag tror att jag har blivit mycket mer ödmjuk för andra människor. Jag tror också att jag kan se alla människor. För jag tänker vi är alla människor, två armar och två ben, och oavsett, för jag tycker många är väldigt, att man tittar väldigt mycket på vad folk har för position, men att inte det är så viktigt. Jag har fått väldigt så här stora insikter av alla möjliga människor på alla möjliga liksom nivåer, och jag tycker ofta människor från helt andra arbetsområden och så kan ge en helt annorlunda perspektiv. Och det där är ganska bra. Jag vet, jag var, det här är länge sedan, men jag var på en handledarkurs i Herrljunga faktiskt. Och det här var ju min gamla roll och det är många år sedan. Men då var vi ju ganska många som skulle samlas för att lära oss hur man handleder människor långt från arbetslivet. Och vi var väldigt olika, och den dynamiken som hamnade i den här gruppen den här enda dagen, den var ju fantastiskt. Och jag tror att det hade att göra med att vi var så olika. Och det där har jag med mig ganska mycket nu. Just det här att välja att möta människor och också våga plocka in människor med stora olikheter i ett arbetslag eller så. För det skapar en väldigt häftig dynamik och mycket bredare perspektiv. Så den här cancelkulturen är väldigt farlig. Och ja, den här viljan att lära sig av alla är viktig. Och jag tycker nästan när man träffar toppar i näringslivet, vilket man ju gör ibland eller regelbundet, så kan det nästan bli som en skock med människor runt de här nyckelpositionerna. Och att människor också behandlar människor, och det försöker jag att inte göra. Just för att vi är så lika egentligen. Fast vi har olika perspektiv, och alla perspektiv är viktiga.
Och för just det här med att ha olika perspektiv och inte tycka samma som en själv, måste ju vara oerhört viktigt. Att ha olika bakgrunder kan jag tänka mig är någonting som du använder av när du plockar in människor, din närmaste medarbetare.
Ja. Det är ju jätteviktigt, för jag brukar se medarbetarkonstellationer som olika kugghjul. Varje medarbetare är ett kugghjul, och så sätter man ihop de här olika kugghjulen Och då är det ju mitt jobb, eller oss som ledare, det är vårat jobb att smörja, vårda, värna om den här strukturen. Och flyttar någon på sig eller flyttar ur någon, då behöver man fylla på. Och då, så att det är ju som ett maskineri som behöver väldigt mycket omsorg och omtanke. Och det är ju så det är med ledarskapet.
Du nämnde ordet mentor tidigare här. Mm. Hur viktigt är det med mentorskap?
Alltså jag tror att det är så bra. För det ger ju en olika perspektiv. Just nu har jag Maud Olofsson som min mentor.
Mm. Varför det?
Jag brukar tänka så här att var står jag nu? Vad är viktigt framåt? Vart är vi på väg? Vad behöver jag utveckla just nu för att vi ska kunna ta nästa steg? Och vem är då, om man släpper alla ramar och alla skämsgrejer och sådär, och så bara tänker, vem skulle kunna vara den bästa för mig som mentor i den här förändringen? Och i mitt fall då så landade jag på Maud Olofsson.
Varför var man tvungen att släppa skämsgrejer? Vad menar du med det?
Nej, men jag tror att människor, för jag får ofta den frågan om det här med mentorskap. För jag har ju haft andra mentorer också. Jag hade Magdalena Gerger, Systembolagets tidigare vd innan och sådär. Men jag tror att människor, eller jag får ofta frågan. Och jag tror att det är att människor, man är väl låst kanske. Jag vet inte, man är väl låst. Vi kanske... vilka man kan fråga och inte fråga. Eller ja, det är inte mig du ska fråga egentligen. Jag har ju frågat Maud.
Ja, men då följer ju frågan. Hur hittar man en bra mentor?
Ja, men det är väldigt lätt. För att jag ville ha Maud. Och då satte jag och skrev ett brev. Jag la ganska mycket tid på det där brevet. Vad jag tyckte var viktigt. Vad jag ville liksom jobba med och sådär. Och sen så gjorde jag ett CV som jag också skickade med. Så det var ju ett ganska ambitiöst brev som jag skickade henne. Och jag hade ju inga andra kontaktuppgifter så jag skickade ett brev. Och sen när jag gick tiden, jag hörde ingenting. Och så tänkte jag, det blev nog inget. Hon har alla fullt upp med annat. Men så tänkte jag, jag skickar ett vykort. Så bara innan jag ger upp då, så skickade jag ett vykort. Och då skrev jag väl lite sådär att ja, nu är det jag igen. Jag är ledsen och jag ligger på. Men ja, jag vill verkligen höra med dig. Jag är ju full förståelse att du har mycket och sådär. Men jag vill ändå höra, för jag skulle vara så roligt om du ville. Och en dag, 9 på morgonen, så ringer hon. Och så säger hon att hon vill gärna vara min mentor.
Är inte det lite coolt att skicka vykort? Är inte det ett bra tips? Istället för att mejla en påminnelse.
Ja, jag hade
hur många vykort får människor idag? 0, 0 och 0 och inga?
Ja, och jag skickade ett sånt där digitalt vykort där jag valde bilder. Så jag valde bilder utifrån vad jag tyckte var. Så att det var ju...
Ja. Ja, men det är ändå lite mer ambitiöst att bara skicka ett vanligt mejl.
Ja, jag hade ingen mejladress.
Nej, okej.
Nej.
Nej, men du skickade ett fysiskt brev alltså i början.
Ja, jag hade ingen mejladress. Jag fick ju ta vad jag hade liksom. Jag hade bara en... jag bara slog upp adressen på liksom.
Vilka människor passar du och mentor åt idag, tror du?
Alltså jag jobbar, som jag sa, det är ju ganska många som hör av sig till mig. Så att jag är ju ganska många sådär som man liksom, ja, mån om. I mitt jobb så har jag jobbar ju kanske mer strukturerat med ledarskapsstöd. Så det gör jag ju. Men det är mycket kvinnor i alla möjliga, både äldre och yngre kvinnor som har det tufft. Och... ledare, yngre ledare som behöver lite hjälp. Det är väldigt kul.
Vad är det roligaste med det?
Det är så kul när man sitter och bollar de här problemen och de får de här aha-upplevelserna och lösningarna och så följer man dem och så har de tagit nya steg och så funkar det och så kommer de tillbaka och så kan man ta nästa. Det är jätteroligt. För det blir så bra.
Vad lär du dig av dem?
Och man kan ju lära sig av alla människor. Mycket känner man ju igen, men det är klart att man lär sig saker. Ibland kan man få perspektiv som man kanske inte alltid... Ja, man kan få nya perspektiv eller nya vinklingar på perspektiv. Sen kan det ju också vara nya typer av utmaningar. Man får ju ofta höra att det kan vara utmaningar kring personal eller medarbetare, och man kan ha olika, och det kan ju också, de kan vara ganska olika, så man får ju, ja, så kan det ju vara. De kan se lite olika ut.
Jag tänkte kolla lite med dig. Du har ju oerhört mycket energi, och det känns ju som på något sätt att du befinner dig på rätt plats på jorden just nu. Är det så?
Så har folk alltid sagt till mig.
Ja.
Vet du, bara jag tror ett par månader innan jag slutade på mitt familjeföretag så var jag på en mässa. Och då sa någon till mig, Sanna, du är ju helt rätt man på rätt plats.
Så rätt jag, man på rätt plats?
Ja, det sa de.
Observera.
Men jag tror att jag kanske, nej men jag vet inte. Jag tycker ju väldigt mycket om att jobba med företagen, och jag tycker väldigt mycket om den här omtänksamheten som finns i SIMF. Som jag tycker är väldigt unik, och just det att vi verkligen är för de små och medelstora, och att vi kan driva deras frågor liksom även om det är mot de stora. För den rollen tycker jag är jätteviktig. Så, och jag känner mig väldigt ödmjuk för att jag har fått det förtroendet. Jag skulle egentligen bara gått in kort i SIMF, var ju tanken från början. Jag frågade ju min man när jag fick frågan. Men funkar det att jobba 3 månader i Stockholm? Ja, ja, det går väl bra, tyckte han. Och sen, ja, funkar det att ta ett halvår? Och sen blir det bara längre och längre. Och nu har vi liksom satt. Vi är ju på en resa. Vi vill ju förändra företagandet, och liksom hela gruppen är ju på den här resan, och det bubblar väldigt mycket. Så det är ju en ganska stor sak att liksom leda en sån förändring liksom.
Det pratar ju om att göra sin grej. Gör du din grej nu?
Ja, det gör jag nog. Det gör jag. Det här med att hjälpa företagen, det är min grej. Och att skapa, ja, det är min grej. Och jag ska förändra för dem. Så är det. Men jag har ju också tagit emot flyktingar hemma. Och det tycker jag också är viktigt. Men det hänger egentligen ihop med företagen.
Hur då?
Ja, det är lite märkligt att det gör det. Nej, men jag får nog börja med flyktingarna ändå. När kriget bröt ut i Ukraina, så väldigt snabbt samma dag, då skickade jag, för på något sätt så bara min intuition var att nej, men det här är jätteallvarligt, det kommer få enorma konsekvenser för oss. Så att jag skickade ut med liksom, ja, råd till företagen. Det handlar mycket om desinformation och sådär. Det var första dagen. Och sen så fick vi en dialog i hemma att vi måste göra något. Och vad kan vi göra? Jo, vi måste öppna på vårt hem. Så att vi hade ganska mycket samtal i familjen hur vi skulle kunna göra det. För mig var det jätteviktigt. Jag var enormt påverkad känslomässigt. Jag sa, vi måste öppna upp vårat hem. Människor dör. Vi har ett ansvar. Jag har ett ansvar. Vi har plats. Så då la vi ut på en sajt i Ukraina. Att vi hade då boende och att det var en bra miljö för barn. För det är ju det på landet där vi bor, liksom en snäll miljö och hund och allt vad det är. Och så efter ett tag så hörde jag av sig ett kort mejl bara. Sen började vi mejla, Och det var väldigt dramatiskt. Ja, men nu bombar det igen och vi är livrädda och mitt barn kan inte sova. Vi sover inte. Nu är det skyddsrummet igen. Nu går vi inte ner i skyddsrummet. Ja, det här har hänt nu. Alltså det var så otroligt dramatiskt och man blir så engagerad. Så på 5 dagar så byggde vi hade så mycket kontakt så vi byggde en väldigt nära relation på något sätt. För det var ju kris och i kris hände konstiga saker. Och så den 5:e dagen då bombas hennes jobb. Och då står hela anläggningen i lågor och det är en ganska stor anläggning i Kiev. Och då bestämde hon sig att jag måste åka. Så hon tog sitt barn, hade aldrig varit utomlands, kunde inget språk, jätterädd och helt utmattad. Och så börjar liksom resan upp till Sverige och så har ju sitter jag i Sverige med mitt jobb, reser mycket och när jag upptäcker att hon är på väg hit nu, jag har erbjudit henne här och jag är i Stockholm och jag har ju förpliktelser i Stockholm, det är människor som behöver mig där också, men jag kunde inte ta emot henne när hon kom och så tänkte jag, vad är jag för människa som tar hit någon och sen kan jag inte ens ta emot dem från ett krig för att jag behöver jobba. Det kändes ju liksom otroligt futtigt. Och så bara, hur ska jag hantera det här? Och det jag gjorde då, det var att jag tog kontakt med våra grannar och pensionärer och så gjorde jag ett schema. Så de fick varsin dag att liksom var med, stötta den här familjen. Och så åkte min man ner och hämtade dem. Och det var ju det att han är ju man. Och kommer kvinna och barn. Det går ju inte när han kommer från ett krig. Så vi fick ta ur vår dotter i skolan och åka med ner och hämta. Och så möter de 2 trasiga, helt utmattade personer med små vanliga ryggsäckar. Som sån ryggsäck man har till skolan. Och mamman hon kräktes på vägen och helt ut, men de var som trasor. Och flickan hade en liten sån här Barbie-ryggsäck i rosa liksom, det var allt de hade. Men min man då hade gjort så fint, vi hade en liten stuga så han bytte värmesystem och vi köpte mat och sådär. Och sen så de hade sin lilla stuga intill och sen åt vi mycket ihop och sådär. Och det där blev väldigt bra, den här starten, att de hade så många som de lärde känna väldigt snabbt. Det blev väldigt bra integration av det. Och sen så blev det ju också att vi satt på middagarna på kvällarna och diskuterade olikheter i Ukraina och Sverige och sådär. Så det blev liksom en super turbo integration. Och det blev mitt mål, att hur snabbt kan vi integrera någon i det svenska samhället? För folk säger ju att det inte funkar. Så målet var att få henne i arbete och få in dem i det svenska systemet så snabbt som möjligt. Och det lyckades vi med på 3 månader. Så de har ju arbete och skola inom 3 månader. Och det hade gått dubbelt så snabbt om de svenska myndigheterna hade fungerat på ett annat sätt. Så att mitt mål med det ur ett arbetsperspektiv var ju att bidra till minskad kompetensbrist. För vi har en enorm kompetensbrist ju och företagen skriker efter arbetskraft. Det är något jag jobbar mycket med. Hur ska vi få människor i arbete och hur ska vi täcka de här? Och det finns en jättepotential här, men myndigheterna är helt liksom, de är på fel planet. Det har hänt lite, jag träffade Johan Persson i mars i TV4-soffan. Då hade vi ett 5-punktsprogram vad man behövde jobba med för att förbättra. En del av det är gjort, men det är fortfarande lång bit kvar. Det är ju som myndigheterna stänger ute flyktingarna när de kommer. Det är en enorm utmaning. Och man behöver någon som sitter bredvid en och talar om vad man ska göra. För man får så mycket nej. Instruktionerna är på svenska. Man får inget bank-ID. Det är jättemycket som är svårt. Det jättesvårt att integreras i det svenska samhället på grund av att man blir utestängd av de svenska myndigheterna. Man ska ha kontakt med Migrationsverket, det är Skatteverket, det är Arbetsförmedlingen, det är Försäkringskassan. Alla de här är svåra att nå, de säger ofta nej, de har inte riktiga instruktioner och så är det vårt regelverk. Och vi är ju vana vid den svenska kulturen, men det är inte de. Det är mycket som är konstigt här. Bara en pantapparat i affären är en konstig grej. Det är så mycket vi har här som är konstigt. Och det är ju så lätt när man är nära varann och förklarar det. Och det är också roligt. Vi lärde oss jättemycket av det här. Mina barn har lärt sig massor av det här. Och liksom familjen har lärt sig massor. Och sen blev det ju att hon tog ju hit andra flyktingar som vi också kunde integrera, som också hamnade i familjer runt om. Så det här växte ju. Och idag är det så att de flyktingarna som kom till Vårgårda, det finns en helt annan nivå på procenten som har fått jobb där. Och det är för att det är en sån bra integration. Kyrkan har gjort ett bra jobb, organisationer i övrigt också. Så att det går att integrera människor bra, men vi gör helt fel. Och nu om vi ska, de nya systemen ser ut som att man ska föra in de här flyktingarna i de här specifika, på specifika platser. Och då blir det också det här utanförskapet. Vi måste bjuda in dem till våra hem eller till liksom våra liv, och de behöver komma i jobb snabbt. Man behöver blanda oss. Och vi behöver, så att systemet är helt fel uppbyggt.
Wow. Vilken Nej, men då min följdfråga var lite så här, man, vad gör du om 5 år, eller vad, hur ser du på din egen framtid? Det känns som att du just nu stakade ut en del av din framtid, för jag tror att du behövs säkert på SINF, men jag tror att du behövs ännu mer någon annanstans.
Jag tycker jättemycket om SINF, för jag vill ju förändra för de här företagen. Och vi har ju massa ambitioner liksom om hur vi kan hjälpa fler i det här. Och den här kombinationen av att få in folk i samhället kontra företagen, åtgärda kompetensbristen, där finns jättemycket vi kan göra. Ja, jag är stolt över min resa, men den är inte färdig. Det finns väldigt mycket kvar.
Mm. Det finns väldigt mycket kvar på resan. Jag tycker det här får bli ett slutord. Jag tror att det inte är sista gången vi ses i de här sammanhangen. Jag tror att vi har en hel del annat att prata om, särskilt om vi ses om 5 år. Du, det här var första poddsamtalet. Hur har det känts?
Nej, men bra. Skillnad mot alla föredrag eller sitta i tv. Det är ju mycket friare här. Det är skönt att prata till punkt.
Mm. Det är lite det som var meningen.
Mm, härligt.
Du, vem borde jag bjuda in som också ska få prata till punkt, tycker du?
Jag tycker Jan Eliasson är en väldigt bra person. För att han är en diplomat och vi behöver mer människor som är diplomatiska. Speciellt i den polariserade världen. Och det gäller ju egentligen alla nivåer. Det kan man lära sig av det lilla livet hemma vid också. Jämka och länka och ta ansvar tillsammans. En annan person är ju Maria Shevtsova som är flykting hos oss. Hon, att få höra på nära håll en resa från ett krig till hit. Det är väldigt starkt.
Mm. Jag tror att den kontakten får du nog förmedla faktiskt. För det har jag tänkt på i flera andra tillfällen. Till sist, om man vill ha kontakt med dig, man kanske vill ha du ska hålla ett föredrag eller bli intervjuad någon annanstans. Hur gör man då?
LinkedIn är ju bra. Jag är väldigt aktiv på LinkedIn. Så att kontakta mig där.
Man kan hitta det på SINF också, antar jag.
Ja, där finns också kontaktuppgifter.
Och så har du en egen webbsida?
Ja, det har jag också.
Ja, den får du inte glömma bort. Där finns det mycket information.
Ja, det är bara att googla mig så når man mig.
Ja, du finns nästan lite överallt.
Ja, men det går ju att mejla. sanna@arnfjordenvadstrom.se.
Sanna, ett stort tack att jag fick den här pratstunden med dig.
Tack. Jättetrevligt.
Du har lyssnat till 194 avsnittet av Spännande möten med mig, Gunnar Österberg. Som du märker så närmar vi oss avsnitt 200 med stormsteg. Vem som får den äran att bryta 200-vallen återstår att se. Men jag kan säga att gäster finns bokade till och med en bit efter 200. Nästa gång så får du lyssna till en fantastisk person som har tillbringat hela sitt yrkesliv i Angered. Och trots mängder med jobbiga samtal så går socialarbetaren Betta Byvald hem med leende på läpparna nästan varje kväll. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och funderar på vilken arbetsmaskin du helst skulle vilja köra. En grävmaskin eller en jättelik dumper. Ha det gött!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.